Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Ja, Smilla. Har det hänt dig någon gång att du inte kan få något glutenfritt alls?
Ja, det har det. När jag kom in första dagen i min skolmatsal på amerikansk college så frågade jag vad de hade som var glutenfritt. Det var en stor buffé med hur mycket som helst. Liksom.
Ja.
Och möts av, no honey, we don't have that. Och det här är ganska vanligt, framförallt utomlands. Att man möts av att det är svårare att få sin glutenfria mat.
Och det här snackar vi lite mer om idag.
Det ska vi göra. Idag så snackar vi om att resa med celiaki. Och vi pratar flygning, vi pratar olika länder och vad, tips och tricks och hur man ska tänka när man har celiaki och reser helt enkelt.
Ja.
Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag
Linus Enqvist Rickert,
som är ombudsman på Svenska Celiakiförbundet och också expert på celiaki och glutenfrågor.
Ja visst.
Välkommen till avsnittet, nu kör vi, resepodden, Glutenpodden, tjo!
När du är ute och reser, om du exempelvis flyger, är det någonting du alltid har med dig i väskan?
Men alltid någon typ av mat. För att även om man har beställt glutenfri mat på förhand, så kan det ju vara så att de antingen har missat det, eller att det bara är jätteäckligt. Så jag brukar alltid ta med mig någonting. Och framförallt om jag reser från Sverige utomlands, så brukar jag typ äta innan på flygplatsen.
Ja, okej.
För att på liksom flygplatser i Sverige så är det inte så svårt att få glutenfritt. Det finns ju ofta restauranger som har något, eller så kan man köpa något på liksom Pressbyrån 7-Eleven. Bar eller någon frukt eller någonting. Och åker jag utomlands ifrån, tillbaka till Sverige, då kan det vara lite svårare ibland att hitta saker att äta på flygplatsen och framförallt att få det sen på flygplanet.
Och vad gör man då?
Antingen så kan man ta med sig, alltså man kan köpa något innan man kommer till flygplatsen. Så om man är på till exempel en supermarket, innan man åker iväg så kan man ju ta med det. Någon bar eller någon frukt eller någon nötter eller någonting.
Ja.
Om man inte har löst det så får man skanna av flygplatsen. ett starkt kort är ju pommes frites. Funkar oftast. Ja. Om de då inte är samfriterade.
Nej, vi kan ju bara ta lite kort. Samfritering. Mm. Som jag har förstått i alla fall. Mm. Jag vågar inte så här, ta gift på det här eller svära till döden. Men när man samfriterar så bör det inte vara någon större risk. Alltså då man käkar pommes frites och man har friterat någonting, inte vet jag, någonting annat med liksom en frityrsmet med gluten i tidigare. För som jag förstått det då så ska det vara att om man gör rent, vilket man ju bör göra.
Ja.
Oavsett om man liksom då ska hantera gluten på rätt sätt eller inte, så ska man ju sköta livsmedelshygien också.
Ja.
Det är ju grundläggande.
Ja.
Och då ska man ju inte liksom ha massvis med rester i frityrsmeten, eller frityroljan menar jag.
Nej.
Så att det borde vara ganska safe. Men jag tycker man kan ju alltid fråga lite grann sådär bara för säkerhets skull.
Vilken grej. Ja. Det är ju faktiskt bra att veta.
Och säkrast är ju såklart om man har en separat fritös för glutenfritt.
Ja, det kan man försöka fråga om.
Ja.
Kanske svårt om man är utomlands och det är lite språkförbistring att försöka gå in i någon typ av nördig diskussion om frityroljan och hanteringen. Men generellt så ska det alltså vara fine.
Som jag har förstått det så ska det vara hyfsat säkert ändå.
Då är mitt tips om att äta pommes frites till lunch eller middag helt otroligt på flygplatsen.
Sen kan det ju finnas vissa näringsaspekter, alltså kanske inte alltid käka pommes frites.
Ja. Nej, men jag brukar liksom ta med mig saker eller äta innan på flygplatsen.
Ja.
Men man ska ju komma ihåg att alltid anmäla att man vill ha glutenfri kost när man flyger.
Ja, verkligen.
Och det är inte alltid det lättaste.
Nej.
I vissa flygbolag så är det ju bara att typ klicka in när man köper sin biljett. Men många andra flygbolag måste man typ ringa i förväg och säga, hej hallå, jag har celiaki, jag vill ha strict gluten-free diet, som det ofta heter.
Ja.
Och då löser det sig oftast. Liksom.
Ja, jag vet, några medlemmar har hört av sig till mig just när de har gjort allt det här.
Mm.
De har säkerligen fyllt i på hemsidan, de har ringt minst en gång, oftast flera gånger, bara för att så här, dubbelkolla när man bokar och sen innan man ska åka kollar man igen och sådär. Och sen när man väl är på planet så, det har vi inte.
Det är ju riktigt trist.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Jag har faktiskt hört mig om det själv en gång. Aha. När jag var typ 7 år gammal. Så jag minns inte det här så jättetydligt. Men vi var på en lång flygning, hela familjen, som var liksom 11 timmar typ.
Oj.
Och vi hade beställt glutenfri mat och sen så kom vi dit och de bara nej, vi har inget glutenfri. Och då var det till och med så, för att, alltså, ofta kan man ändå då lösa det med att säga, ah, men du kan få typ riset från den här.
Ja,
eller
precis.
Salladen här, så att man kan bygga ihop något. Men där hade de ingenting som de kunde garantera var glutenfritt.
Aj.
Så att det blev äpple och chips. Stabilt.
11 timmar.
Ja. Så det vill man ju verkligen undvika. Och då är det bra att ha något lite extra i väskan.
Ja, vad kan man ta med sig, tänker jag? För att, alltså, vad funkar i de flesta länderna genom säkerhetskontrollen?
Ja, men det här är intressant. För att egentligen får man typ inte ta med sig mat genom säkerhetskontrollen. Men jag har aldrig varit med om att jag liksom helt har blivit nekad det.
Nej.
För att om de säger något, så här, det här är mat typ. Då kan man bara, nej men jag har celiaki, gärna också överdriva, jag blir jättesjuk, det är jättesvårt för mig att få bra mat, jag måste få den här maten. Och då har det typ aldrig varit problem att ta igenom liksom, mat genom säkerhetskontrollen. Jag har liksom fått igenom sushilådor med soja och allting, inga problem. Om man står på sig och liksom hävdar sin verkligen sjukdom så brukar det gå bra.
Jag tänker, det är ju faktiskt, jag försöker trycka mycket på det, att det är ju faktiskt en ganska allvarlig sjukdom.
Ja, men det är
så
det.
Jag tycker inte att det är fel att trycka på det.
Nej.
För även om man kanske inte får jättestora symptom liksom under flygningen, så kan det fortfarande vara så att man liksom blir dålig under lång tid framöver ändå.
Verkligen.
Och tarmen blir ju liksom, tarmen mår inte bra.
Nej. Det som jag tänkte på nu var bara att om man tar med sig till exempel typ bars eller nötter, så måste man ju vara medveten om risken att de, när man börjar, när man liksom lyfter, att de säger att det här är en nötfri flight.
Ja.
Den är ju trist. Det är jag också med om. Man har köpt sitt lilla snacks, sen bara nej, det gick
så ska
inte.
Någon annan komma där med en födoämnesintolerans?
Nej,
dåligt. Det får räcka med en par flyg.
Eller hur? Nej, men så att det är ju bra att safea och ta något som kanske inte innehåller massa nötter.
Ja, precis. Det kan vara smart.
Ja, men ta med något för säkerhets skull.
Ja.
Jag har ett annat förresten tips om man får sin glutenfria mat och det är lite äckligt, till exempel bröd. För att ofta nu för tiden får man faktiskt glutenfritt bröd när man beställer glutenfri kost.
Okej. Okay.
Men det är ofta väldigt torrt. För att som alla med celiaki känner till, så måste man ju typ värma glutenfritt bröd för att det ska bli typ ätbart. Annars är det väldigt torrt.
Mm.
Och det gör de oftast inte på flygplan, utan de bara lägger den liksom helt så, nästan obakt.
Ja.
Och då ska man vara snabb här när man får sin bricka. För att man får ju ofta någon typ av varmrätt med liksom ett varmt aluminiumlock.
Ja.
Här kan man utnyttja.
Lifehack.
Lifehack, men alltså verkligen. Så då tar man sin lilla brödbit och så lägger man den på aluminiumlocket och låter det ligga där ganska länge. Och så värmer man upp brödet så. Och då blir det liksom lite rostat. Och sen tar man av den och sen så smörar man direkt. För då smälter också smöret. Så det blir mycket trevligare upplevelse.
Om man vill snabba på lite extra kan man ju lägga smöret på locket också.
Verkligen!
Så får man smält smör på sin varma macka.
Ja, det är faktiskt mycket godare än det här torra brädet som man brukar få.
Ja, men det hoppas vi att alla som lyssnar gör det nu.
Ja, sen kan jag tycka typ ibland, alltså ibland är ju inte maten helt likvärdig det alla andra får. Det är ju ibland väldigt trist. Vi hade någon lyssnarfråga. För jag ställde ju faktiskt en fråga på Instagram för några veckor sedan. Där jag sa att vi ska spela in det utlandsavsnittet. Kom med frågor och egna erfarenheter så kan vi lyfta det i podden.
Och vi fick svar.
Vi fick jättemycket svar. Så kul att ni engagerar er.
Ja.
Men då var det en som heter, nu ska vi se här, nu ska jag ta upp mitt fuskpapper. Konditor Mimmi som skrev: när jag flög till Peru för många år sedan så fick jag 2 apelsinskivor och en melonskiva till frukost. Det är ju trist.
Det är inte jättemycket att hålla sig hela dagen på.
Nej. Och det är ju också, där kan man ju verkligen snacka icke-likvärdig mat.
Ja.
Och där tycker jag också att man har rätt att bli arg. Alltså det är inte okej att man får den sortens mat. Men typ jag har ibland varit med om att man får, istället för typ en frukostmacka, får riskakor med typ skinkaost.
Ja.
Och det kan man ju först tänka är lite trist.
Ja.
För att riskakor med skinkaost är kanske inte toppen. Men helt ärligt, typ godare än ett torrt bröd som knappt går att äta för det smular sönder så mycket.
Precis, och som är kallt.
Så man behöver inte bli besviken om man får till exempel riskakor. Ibland så har de tänkt till så att det inte ska vara, så att det ska vara liksom, godast möjliga.
Ja, precis, inte exakt likadant, men bra istället.
Ja, men Linus, har man liksom någon rättighet att få sin glutenfria mat? Är det... Kan man stämma? Kan man bli arg på riktigt om man får en melonskiva och apelsin?
Alltså bli arg kan man ju alltid bli.
Ja, jo.
Sen är det frågan hur konstruktivt det är att bli arg.
Ja.
Det beror på hur man visar det för sig.
Ja.
Men jag tycker definitivt att om man har betalt för mat på flyget, då ska man ju inte få en melonskiva. Då ska man ju få liksom en maträtt som gör att man kan hålla energin uppe liksom lika länge som alla andra.
Mm.
Så att självklart ska man ju höra av sig till flygbolaget och kräva liksom pengar tillbaka för minst måltiden, men liksom även mer, för att flygningen blir ju liksom, Kvaliteten blir sämre om man är väldigt hungrig hela flygningen.
Verkligen. Och om många klagar, men om många påpekar att det brister, så kanske de ändrar sig.
Ja, och jag försöker alltid råda våra medlemmar att försöka hålla, även om man är arg, försöka hålla en ganska så här konstruktiv och trevlig ton ändå.
Mm.
För att jag tänker att i förlängningen, så nästa gång man flyger, så vill man ju att de ska komma ihåg att den här människan med celiaki, ja just det, ja, vi gjorde fel, men vi fick ju veta hur vi skulle göra istället.
Ja.
Och då kanske man gör så. Men alltså, om det är någon som är jättearg, då kanske man istället förtränger det.
Mm. Bra! Och livsråd från Linus.
Ja, det funkar nog.
Går att applicera i de flesta situationer.
Ja,
men absolut, jag håller med. Det är jättebra.
Ja, men jag förstår verkligen att man kan bli jättearg. Särskilt om man ska man åka i 10-20 timmar och ha en melonskiva att hålla sig liksom alert på. Så att de flesta tappar humöret förr eller senare.
Ja, det är helt, helt rimligt.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram tre helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har fått vara med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni gör denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiaki.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Men när man då ska ut och resa, förutom det man har i handbagaget när man ska klara sig på flygningen, vad är det man ska ta med sig liksom i bagaget som man checkar in?
Ja, man kan ju också åka tåg. Hashtag flygskam.
Oh, jag skojar. Ja, precis. Ja. Men, eller bil. Det finns ju alla möjliga alternativ här.
Exakt. Båt, allting. Ja. Nej, men när man sen kommer fram då, när man har tagit sitt mycket miljövänliga transportmedel.
Vi kan ju bara lägga till att just när man åker flyg så är det mycket svårare att gå ut och handla på liksom en snabb butik. Eller så här. Man är ganska låst till att använda det man tog med sig. Så att jag tänker det är därför det är ganska bra att vi tar upp just det låsta flyget här.
Jag är bara rädd att få miljöpersoner emot mig. Men absolut, jag håller helt med. Men i alla fall, när man då har kommit fram, då brukar jag ha förberett en del för att göra vistelsen så trevlig som möjligt. Och då finns det en sak som har liksom förändrat mitt sätt att resa när jag insåg det här. Som är så, så smart. Det här, nu ska ni spetsa öronen. Det här är riktigt bra tips faktiskt.
Mer lifehacks.
Mer lifehacks. Nej, men då, innan man åker iväg så gör man ju kanske sin research. Oavsett om man har celiaki eller inte.
Ja.
För att se vad man ska göra och så. Och då ska man även kolla upp vilka restauranger och matställen som har bra glutenfri mat.
Ja,
för det finns ju väldigt mycket, dels bloggar och så på nätet. Om man bara googlar typ så här, Budapest celiaki, så brukar det komma upp. Men man kan också gå in i de här olika Facebookgrupperna som vi har pratat om, som är så här, men vi med celiaki, naturligt glutenfritt, bla bla, massa olika sådana. Och söka på staden eller landet man ska till, bland till och med hotellet. Och det finns otroligt mycket information i de här grupperna.
Jättebra.
Ja, man kan skriva in det mest nischade liksom, hotellet på landsbygden i Spanien och få så här, ja, jag var där för 3 år sedan, det var jättebra. Eller, ja, jag var där, det var jättedåligt, ta med dig all mat själv, typ så här. Så det borde man kolla upp först och främst.
Det är en bra fingervisning i alla fall.
Mycket bra. Mm. Och då kan man ju samla på sig lite tips då. Vilka restauranger som man ska gå till. Och då tar man upp sitt Google Maps-konto. shout out till Google, för det här är den här tjänsten man kan göra på. Där man då loggar in och sen söker upp de här restaurangerna och stjärnmarkerar dem. Alltså så här, Marcus favorite typ. Och då får man ju det på kartan som små stjärnor. Så varje restaurang man markerar blir en liten stjärna.
Ja.
Och det bra med det här är att sen när du kommer dit och går runt med din karta i handen, då så ser du hela tiden vilken stjärna du är närmst.
Aha.
Så att istället för att ha typ en lista med så här utprintad med liksom restauranger man borde besöka, så kan du hela tiden se var du är nära som har bra glutenutbud.
Smidigt.
Så smidigt. Alltså det här är verkligen ett otroligt sätt att resa.
Ja,
jag har till och med en gång gjort en sån resa, alltså utgått enbart från min Google Maps och stjärnmarkeringarna. Det var ju för ett glutenjobb. Jag hade nog inte haft råd att göra det.
Nej, bara det så lite privat.
Men att bara ta upp massa restauranger och kaféer och bagerier som har glutenfria saker och gå mellan dem och liksom sightsea däremellan. Otrolig resa.
Härligt.
Mycket härligt. Men den här liksom, man gör ju som en egen glutenfri karta. Eller vad då.
För dig bara.
För mig bara. Mm. Man kan också dela dem med vänner om man typ skickar. Aha, det är någon så här delbar länk typ. Ja. Men det är ju liksom privat. Ja,
precis.
Men det finns också appar som har gjort det här åt en.
Aha.
Mycket bra.
Ja.
Och de funkar bättre på vissa ställen. Det finns en app som heter Find Me Gluten Free som är superbra i USA.
Okay.
Inte så bra i Europa, i alla städer. Men liksom, man kan ju kolla upp den i alla fall och se om ens ställe finns där.
Ja.
Så det är dels Find Me Gluten Free. Och sen finns en annan som heter glutenfreeroads.com. Där det också ska vara samma princip. Att det liksom är utmarkerat var man kan få sin glutenfria mat.
Aha.
Så de är bra att kika och så gör man sin egna stjärnkarta där.
Det är jättebra.
Mm, mycket bra.
Jag kan också tipsa om att man kan ju även höra av sig till det lokala celiakiförbundet i det landet man ska till.
Ja!
För tips.
Smart.
Vissa har mer utbyggt, andra har mindre utbyggt och mindre koll. Men
finns det överallt?
Celiakiförbundet finns i stort sett i hela Europa i alla fall.
Wow.
Även i USA och Kanada och sådär.
Mm.
Så att där kan man få ganska bra hjälp faktiskt.
Det är ju jättebra.
Det är många som de åker från andra länder till Sverige som hör av sig till oss och ber om hjälp.
Mm. Det är superbra ju.
Och det kan också vara väldigt olika i olika länder. I Sverige till exempel så märker vi ju inte ut vad som helst som glutenfritt.
Nej, prata mer om det här. Det här pratade vi om innan på den. Det är jättespännande.
Ja, det är så att i Sverige så får man märka ut det som glutenfritt som i normala fall skulle ha innehållit gluten. Så att då en müsli skulle kunna ha innehållit gluten och då kan den få vara glutenfri.
Mm.
Och en pasta är normalt gluteninnehållande så den kan också vara glutenfri.
Mm.
Medan då ett äpple hade inte innehållit gluten i vanliga fall.
Nej.
Och därför får man inte heller säga att det är glutenfritt. För det är liksom, det är också liksom fritt från allt annat möjligt.
Ja.
Laktosfritt och liksom jordnötsfritt och sånt där. Så att man får inte säga vad som helst utan det ska vara relevant.
Ja.
Och i andra länder så har man då bedömt annorlunda liksom vad som är relevant.
Mm.
Så att jag vet att jag pratade med någon från Spanien nyligen som då blev väldigt upprörd över att i Sverige finns det ingenting som är glutenfritt.
Mm.
Det är som att man går in i butiken och det finns nästan ingenting.
Mm.
Men i Spanien kan man köpa sina glutenfria jordgubbar och glutenfria liksom, ja, vad som helst.
Ja.
Eftersom där är man liksom, man har ett annat system helt enkelt.
Vad intressant. Gud, när du säger det så jag kommer tänka på ett så här flaskvatten som jag köpte hela tiden i USA.
Ja.
Som de liksom brandade som gluten-free water. Det var liksom så den brandade.
Vilket lyxigt vatten.
Superlyxigt.
Som men, inte har liksom legat i rågmjöl.
Exakt, fantastiskt. Nej, men, så det är alltså anledningen till att vi inte har glutenfritt vatten i Sverige?
Ja, det är liksom inte, man bedömer inte att det är en relevant märkning. Medan jag har förstått som att i USA så får man mera säga att så här, om det är sant så får man säga det. Man får inte ljuga.
Nej.
Men det finns också mjölk i USA som är 97% fettfri.
Mm.
Vilket i Sverige skulle vara 3% fetthalt.
Ja.
Men det låter ju mycket coolare med 97% fettfri.
Verkligen. Vad intressant.
Ja.
Det var en lyssnare som skickade in, tycker jag var så spot on med det här med märkningen och så. Hon skrev, nu ska vi se här. Lin Areno skrev... Bästa land att resa i efter att ha besökt många skulle jag säga är 1. Italien och 2. USA. Italien för att de verkligen kan celiaki och USA för att de är livrädda för att bli stämda. Och det, jag tycker verkligen att det finns en poäng i det. Att liksom, om vi börjar med typ Italien.
Ja.
Man kan ju tänka sig att Italien är hemskt för det är bara pasta och pizza och bröd. Liksom.
Precis.
Men det är riktigt bra i Italien. Jag kan stryka under det.
Ja, precis,
jag håller med. Ja. Det var en gång när jag var där så skulle jag hade sökt upp någon så här glutenfri pizzeria som skulle vara så här, ha glutenfri pizzor och var jättebra. Och släppade med hela mitt sällskap dit. Det var ganska långt. Jag bara, men vi ska inte gå dit, det är ändå värt. Och på vägen dit passerar vi 3 olika pizzerior som skyltar med att de har glutenfria pizzor.
Mm.
Så det är liksom på den nivån. Det är super, superenkelt typ i Rom att få sin glutenfria pizza och pasta.
Ja, men jag vet att de har också, i Italien så har man också ett, kan säga, en större, eller hittills i alla fall, har haft en större ersättning också. För de som har celiaki kan få liksom då en ekonomisk kompensation från staten. Det är lite olika i Europa liksom, hur människor med celiaki tas om hand. Men i Italien vet jag att där har det varit hittills i alla fall hyfsat bra. Och att man också har väldigt bra koll.
Vet du någon summa? Eller du har den på rak arm?
Jag kommer inte ihåg summan, men jag har för mig att det var någonting med 700. Jag tror att det kan vara kanske 700... om det var 700 euro per år eller om det var
i alla fall mer än i Sverige bra. I alla fall.
Det var mer än i Sverige. I Sverige så har vi ju ingen generell ersättning för människor som är över 16.
Nej.
Och under 16 kan man få någon sorts ekonomisk stöd kan man få. Man kan antingen få ett kontantbidrag eller man kan få handla på apotek subventionerat och sådär. Det finns ett system egentligen enligt lagen, men i verkligheten så finns det ungefär 21 olika system för de olika regionerna, sjukvårdsregionerna vi har.
Det här är så spännande. Det här känner jag vi borde prata om i ett eget avsnitt. Ekonomi och celiaki.
Men... det är väldigt spännande tycker jag. Men jag tror att för människor med celiaki kan det vara ganska intressant att höra hur det går till.
Det får vi ta ett annat avsnitt.
Ja, det gör vi.
Men Italien då funkar väldigt bra. USA funkar också bra. PGA, rädda att bli stämda.
Men jag tänker att problemet där, det är ju det som du berättade liksom i introduktionen till det här programmet. Att man är så rädd så att man då säger att nej, fast... vi har verkligen inget som är glutenfritt. För vi vågar inte säga att någonting är det.
Ja.
Och då står man där och säger, jaha, men vad får jag äta då?
Gurkan, den är ju gluten, det ser vi.
Ja, fast så här, ja, men det skulle ha kunnat komma in någon skum person och helt gluten på den, det vet vi inte säkert. Och då får vi som står för det i domstol.
Ja.
Så det är bäst att säga så här, du går någon annanstans och ät, inte hos oss.
Ja, men det är faktiskt verkligen sant. Jag bodde ju och pluggade i USA för 2 år sedan. Och då roadtripade jag runt och reste runt ganska mycket och fick möta olika typer av bemötanden.
Ja.
Och generellt säger man ju så här, USA är ändå bra på glutenfritt. Ja. Och det är jättebra i de stora städerna på öst- och västkusten.
Alltså, ja, precis. Ja.
New York, helt otroligt. Kalifornien, helt otroligt. Florida, superbra. Alltså, så de har ju verkligen, i de så här, turistigaste delarna så finns det superbra glutenfritt utbud.
Ja.
Det finns ett ställe i New York som heter Senza Gluten som har en glutenfri italienare, där de har glutenfria calamares.
Oh.
Och det här har jag alltså aldrig ätit, för det finns aldrig någonstans. Alltså jag har aldrig sett glutenfria calamares. Så att jag gick dit när jag var där och skulle liksom testa och smakade. Och alltså det var så gott, Linus. Jag började på riktigt gråta för det var så gott.
Oj.
Det var så sjuk upplevelse att aldrig ha fått äta någonting. Och sen finns det glutenfritt, liksom 100% verifierat glutenfritt. Och bara, det var så gott. Och sen så, jag var också i Chicago där det finns en donutkedja som heter Dough Right som har glutenfria donuts. Och det var också en sån här grej som jag verkligen har velat äta. Och det finns ju lite så här munkar typ i Sverige och utomlands som är liksom helt okej glutenfria. Men den här liksom riktigt så här saftiga, fluffiga munken, jag var verkligen velat ha.
En perfekt munk.
Ja, och det är så här, om det inte finns, då finns det inte, om man säger.
Nej.
Men på det här Dough Right så fanns det i Chicago. Aha. Och jag var där och åt och det var en otrolig upplevelse. Alltså det var typ värt att så här, jag skulle typ nästan kunna boka en resa dit igen. Så här, spara ihop mina pengar för att få äta den här munken igen.
Oj.
Så det är verkligen, alltså på det sättet tycker jag USA är väldigt häftigt. Att de har ett utbud som är helt unikt på vissa ställen. Liksom.
Men jag tänker, det känns inte som att det borde vara omöjligt att göra en frityrsmet utan gluten.
Nej, jag vet. Alltså calamares. Restaurangägare.
Ja,
step up your game.
Eller så får de som lyssnar här, om de äger en restaurang, får de sätta igång och göra glutenfria calamares eller starta en restaurang.
Ja, om de gör det så kan ni kontakta mig på smilla.glutenfrittliv så kommer jag och promotar, jag lovar. Det hade varit så roligt att få äta det igen.
Ja.
Men då i alla fall, men det är de så här stora bra grejerna med USA, liksom de stora städerna. Också i Kalifornien, New York, Florida så är det, blir man nästan alltid tillfrågad om man beställer en macka. Do you want wheat, rye or gluten-free bread? Det är liksom en klassisk saving. Så det är så trendigt.
Ja, det är det.
Så att det är liksom, man blir på riktigt tillfrågad om du vill ha det varje gång i princip.
Oj, ja men det är ganska lyxigt.
Väldigt lyxigt, verkligen. Men är man i lite mindre städer i USA, typ där jag gick i skolan. Det var ändå näst största staden i Georgia. Men stor stad.
Ja.
Men jag kan inte glutenfritt liksom. Så då, där var det ju så då att den här skolmatsalstanten var så här, no we don't have that. Och det var liksom en total okunskap verkligen.
Så ingenting är glutenfritt.
Ja, men,
man tänker att det ska vara liksom, det ska stå på förpackningen, annars så är det inte det.
Ja, och det stod vattnet inte på var glutenfritt för att det stod där.
Ja, precis. Ja, men liksom,
ja. Alltså, även om USA generellt är väldigt bra så handlar det kanske mer om att det ska vara ett trendigt ställe där det finns trendig mat.
Liksom. Ja, precis. Men det kan nog hända även i Sverige, även om vi känner att vi har hyfsat bra koll även i små städer i Sverige.
Mm.
Det kan det också hända att folk inte har så bra koll och tror just att glutenfritt, då står det glutenfritt på.
Mm.
Och det stod inte på liksom, tomaten och det stod inte på gurkan. Så att de är kanske inte glutenfria eftersom man kanske inte heller riktigt vet vad gluten är.
Nej.
Och om man inte har den kollen så då kanske man inte riktigt vågar, eftersom det är en sjukdom, kanske man inte riktigt vågar säga att ja, men det här är säkert.
Nej, det är sant.
Så jag tror att om man råkar ut för det i Sverige eller utomlands, så att det smartaste är nog bara så att fråga personalen lite grann så här kort, hur är den liksom tillagad, de här sakerna som ni inte riktigt vågar säga är glutenfria.
Mm.
Så behöver de inte säga att det är glutenfritt, men om du får veta då att det är liksom, det är inhandlat, det är liksom upphackat på en, liksom en separat skärbräda och sen är det lagt i en skål.
Mm.
Då kan du ju själv bedöma om du tycker att det är glutenfritt nog eller inte.
Ja.
Så behöver inte de säga att det är det och behöver inte de heller bli stämda.
Nej, men det är faktiskt väldigt sant. Jag fick också väldigt ofta frågan när jag frågade om glutenfri mat i USA. Is it an allergy or a choice? Alltså, är det en allergi eller är det ett val? Man bara, först och främst, det är inte en allergi, det är en autoimmun sjukdom. Men det är... Ja. Men det tycker jag inte man möts av så mycket i Sverige.
Tycker du att det är bra eller dåligt? Särskilt som personligen.
Alltså, det som blev med den grejen i USA var ju att jag började alltid med att säga allergy. Och då fick jag ofta svaret, nej, då har vi inget. Och då okej, det är ett choice då. Då bara, ja, då har vi alla de här glutenfria bröden och bla bla. För att det är också den här stämningsgrejen, att de då inte vill bli stämda. Så att så här, kan du bli liksom supersjuk av det, då vågar vi inte säga att något är glutenfritt. För det, vi har inte separat kök eller vi har inte separata maskiner eller någonting.
Jag tänker, för märkning glutenfritt, den är ju inte för trendätare, utan den är ju till för att människor med celiaki inte ska bli sjuka.
Ja.
Så det är ju, jag tycker, efter att ha funderat på det liksom i olika situationer, så känns det som att man borde istället ha bara glutenfritt, punkt.
Ja.
Det ska vara antingen med gluten eller inte med gluten.
Mm.
Och då ska det inte vara som glutenfritt för trendätare. För att de kan ju stämma lika mycket. Alltså så här, det betyder inte att man liksom undviker problem för att man serverar liksom gluten till någon som inte vill ha det. Det är som till skillnad från någon som faktiskt inte tål det också.
Men det blir ju större konsekvenser dock. Alltså om jag får i mig gluten som har celiaki, så blir det ju alltså fysiska konsekvenser i min kropp. Alltså det är ju skadligt på riktigt. En trendätare är ju kanske lite mer, kan ta en liten brödbit om det såg väldigt gott ut.
Ja, men precis. Ja.
Så att den anledningen så förstår man ändå att det är skillnad.
Men det kan också vara, tänk just så här stämningsmässigt eller liksom då ansvarsmässigt, så är många med celiaki märker ju ingenting om de får i sig gluten. Så att det är ju lite grann som en trendätare, att man kan äta gluten ibland utan att man märker av det. Fast man kanske egentligen, kroppen kanske blir jättedålig.
Mm, ja, sant.
Eller blir troligen det om man får i sig gluten. Om man
sant. Ja. Men okej, nu har vi avhandlat Italien och USA.
Ja.
Då har vi jättemånga länder
kvar. Finns det fler
länder? Nej, men man kan ju säga generellt att det finns vissa områden som det är lättare att resa i med celiaki.
Ja.
Till exempel i stora delar av Asien så använder man ju nästan inte vetemjöl. Typ, jag var så här, i Thailand, Indien. Där finns mycket liksom risbaserat och mycket funkar väldigt bra.
Ja, nej, men det är ju...
För det är inte standard att ha vetemjöl i allting. De reder inte sina såser med vetemjöl. Liksom.
Nej.
Och det har varit väldigt skönt. Även om det i vissa länder, alltså så här, som en kontrast till det amerikanska, nej, det finns inget som är glutenfritt för att vi vill inte att du ska stämma oss.
Ja.
Så kan jag i vissa länder, andra länder uppleva att det blir kulturen är väldigt så här, inga problem, vi löser det, du ska inte behöva oroa dig. Sätt dig, vi löser din mat, inga problem. Att den jargongen är viktigare än liksom slutresultatet av maten.
Än att faktiskt ha koll.
Ja, så att typ i Thailand en gång så var det så att jag var på någon frukostbuffé och frågade om det fanns något glutenfritt. Och de var så här, vi kan lösa pannkakor till dig, vi kan göra glutenfritt pannkakor. Och men verkligen. Och jag var ganska liten och var så här, ja, det är klart jag vill ha pannkakor. Så här, mina föräldrar var så här, ja, men de kanske gör dem på ett annat sätt liksom här. Så det kanske går att lösa. Och vi frågade massa, de bara, ja, no problem. Så här, vi löser det. Och sen var det så här, fan, vi kollar ändå i köket. Och det är ju ett bra tips att alltid gå med kocken och kolla om man är lite osäker.
Ja, det är smart.
Och då var det ju liksom vetemjöl. Det var inget specialpannkakor, det var bara vanliga. Det var bara att de ville vara snälla.
Ja.
Så där har vi ju två väldigt stora kontraster. Det är sån här super,
verkligen,
inga problem-inställningen till så här, nej, inget är glutenfritt.
Och båda beror ju på okunskap, kan man ju liksom lägga till där. Att det är, de vet inte riktigt vad de gör, någon av dem.
Nej, sant.
Men det råkiga är att antingen så får du ingen mat, eller så får du helt galen mat för dig.
Deppigt.
Ja, så det blir ju, även om du då är glad då om någon säger att det här löser vi, så är du ju glad en stund, sen så blir din kropp inte glad istället.
Ja, verkligen. Ja, men jag tycker att det är skönare när man, alltså på ett skönare mötes av så här, nej, det finns inget glutenfritt, för att då kan jag själv ändå fatta precis. Ett beslut, än att så här, jag blir serverad massa saker och jag känner mig osäker på allt.
Ja, nej, det är lite läskigt.
Ja, men om språket då blir ett problem,
ja,
då finns det ju en väldigt bra sak. Nämligen de här översättningskorten.
Just det.
Och det är alltså som små kort som man kan ha antingen på sin telefon eller liksom fysiskt printad kopia.
Mm.
Där det står typ så här, hej, jag har celiaki. Det innebär att jag inte kan äta vete, korn, råg och havre om den inte är ren havre.
Mm.
Och det finns ofta i pasta, såsar, bla bla bla. Jag blir jättesjuk om ni ger mig fel mat.
Ja, ja.
Typ så här, tack på förhand. Och då kan man välja vilket språk som helst som den här texten kommer upp på.
Ja, det finns, jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är väl ett 30-tal eller något sånt där.
Ja, det kanske inte alla språk eller vad det är, men, liksom
men det är många.
Väldigt många språk.
Mm.
Och det här är ju guldvärt när man ut och reser.
Ja.
Och de kan man få via Celiakiförbundet, eller hur?
Precis, det kan man få. Medlemmar kan ladda ner dem eller få dem i en app också.
Mm, supersmart. Och det här har jag verkligen använt jättemycket, framförallt i länder där det är svårt med språket liksom. Och ibland, alltså jag känner mig lite dum när jag tar upp den, för det blir på något, man blir så här en robot, man bara visar upp någon så här skylt typ, man bara hej, jag är sjuk, läs den här lappen. men det är ändå bra. Typ nu, ganska nyligen så var jag i Grekland och då så var det någon restaurang som vi var på, så jag skulle försöka förklara att jag hade celiaki. Och jag ville inte ta upp det här kortet, för det kändes ändå som att hon kunde ganska bra engelska typ. Så jag bara, så här, jag tål inte vetemjöl, såser, pasta, bla bla. Och hon så här såg lite förvirrad ut, så började anteckna, skulle gå ut och köket kolla så här. Så jag bara kände så här, hon fattar inte vad jag menar liksom. Så då så tog jag upp det här översättningskortet på grekiska och visade henne. Och hon bara, oh, so you're celiac. Bara, ja. Ja, det var det jag tänkte säga. Ja. Så de är ju väldigt, väldigt bra. För att alltså, celiaki finns ju överallt.
Ja, det gör det. Det finns väl några länder där man menar att de inte har något problem alls med celiaki.
Vilka länder då?
Jag vet att Kina har i alla fall ingen statistik där från där. Det är i och för sig många som äter ris i Kina, men jag tror att det finns ju någon äter någonting gluteninnehållande.
Mm.
Och det finns ju, jag har för mig i alla fall att jag sett att när man har gjort forskning på kineser som bor i andra länder, så hade de ungefär lika mycket celiaki som andra människor i andra länder.
Jag fattar. Men i Kina så hävdas det att det inte finns någon celiaki.
I alla fall det är som jag förstått, att det finns inga, de har i alla fall inga siffror.
Jag förstår.
Alls, utan det är liksom inte ett problem. Så.
Var är celiaki-koncentrationen som störst?
Jag tror vi pratade om det i en tidigare podd, men det är Sverige, Finland, de som liksom, det som jag har hört i alla fall, så ligger de högst.
Mm. Det härstammar inte härifrån?
Nej, jag tror inte det. Det som jag har förstått, det är väl också teorier. Det, finns, det är väldigt svårt att ha sanningsvittnen tusentals år tillbaka i historien.
Mm.
Utan då får man ju så här, forska sig fram i alla fall. Men då är det väl när man då började liksom odla. När människan började bli bofast och odla vete och tämja det.
Liksom,
de grässorterna. Då var det någonstans i Mellanöstern.
Okej. Okay.
Jag har inte riktigt förstått det om man först fick celiaki där. Men jag vet ju att ordet celiaki, det kommer i alla fall från grekiskan.
Mm.
Och det var någon grekisk läkare som då har uppmärksammat att människor som äter gluteninnehållande liksom, produkter mår dåligt. Jag tror inte att de kände till just gluten då.
Nej.
Utan de kände till att man är dålig i magen när man åt då bröd till exempel.
Mm.
Så att det har i alla fall funnits liksom sen så här, antika Grekland. Som man vet om det.
Aha. Shit. Men det, alltså man tänker så här, Sverige och Finland är liksom störst på celiaki, eller på antalet personer som har celiaki. Inte det sa jag inte, Linus, det var din tolkning.
Ingen tävling.
Men en sak som jag blev väldigt förvånad över, det var när jag var i Danmark. För då tänker man att det borde vara väldigt enkelt, för det är väldigt nära.
Ja.
Man tar bara bron över. Och där, på Legoland var jag. Och jag vet inte om jag liksom gick till fel ställe, eller om jag bara hade väldigt otur. Men jag hittade ingenting jag kunde äta där.
Jaha.
Vi var på en restaurang och de var så här, nej, det finns inget glutenfritt. Det är inte ens, det är till och med gluten i ketchupen.
Oj.
Det är konstigt.
Det var dumt.
Ja, har du någon... alltså är Danmark generellt sämre om man nu ska vara en tävling?
Om det ska vara en tävling så... Det jag har hört i alla fall så är det att Danmark är sämre. De är väl kanske inte som Kina då riktigt så att de säger att de inte har celiaki alls. Men jag förstår så... Där uppfattar man inte heller riktigt att det är något större problem med celiaki. Så att de har inte lika stor, kan säga, uppfattning om att det är en allvarlig sjukdom.
Jag förstår.
Och det är väl också då som sämre utbud och sådär. Så att jag tror inte att det är... Din upplevelse tror jag inte är helt unik så. Utan jag tror att den ändå kan stämma överens med verkligheten hyfsat bra.
Spännande.
Ja.
Men du, jag tänker så här. Jag fick ju en massa lyssnarfrågor, lyssnartips och erfarenheter. Och då så var det... De allra flesta frågorna handlade om så här... Har du tips på vad man ska äta om det inte finns något alltså, specifikt glutenfritt?
Ja.
Vi har till exempel en fråga här från Sara Gumsan. tips på flygplatser. Tycker att det är svårt med glutenfritt där. Och vi har också från Evelinas mat. Känns som att det är svårt att hitta något billigt och snabbt som är glutenfritt utomlands. Vilket alldeles är att jag bara fått käka pommes från McDonalds. Relaterar. eller en dyr sallad som inte mättar. Ja. Så jag tänkte att vi kunde tipsa lite om saker som man kan äta.
Ja, det är väl bra. Jag tror att det är ju så här, många resor. Sen om man har flygskam eller inte. På något sätt tar man sig utomlands. Man kan ju gå till och med om man tycker det är kul. Men på något sätt så tar man sig någonstans där man inte kan språket lika bra.
Ja, jag har liksom några grejer som jag verkligen brukar tänka på när jag reser. Liksom matmässigt. Och det är först och främst att jag alltid med mig glutenfritt knäckebröd.
Ibland, i resväskan?
Ja, exakt. Ah. Ibland även pasta och ibland även müsli.
Okay.
Men framförallt knäckebröd. För att jag tycker att det bästa liksom, snackset, mellanmålet, frukosten som verkligen mättar, som alltid går att få tag på är typ om man köper en så här cream cheese-ost med smak, typ här gräslöks cream cheese, så kan man breda på knäckebröd och lägga liksom två stycken så det blir som en liten sån sandwich. och käka till frukost eller som mellanmål. Och knäckebröd håller ju sig genom flygresan om man inte mosar det. Men det brukar vara bra.
Får man ha det som müsli istället då?
Eller hur? Nej, men så att jag tar alltid med knäckebröd och så brukar jag köpa typ någon sån cream cheese om man har någon kyl. Liksom. Så man kan preppa det.
Det är bra.
Och sen så ibland tar jag även med müsli för att det är också ganska lätt att ta med. Och det är ju så gott också att göra så här hemgjord müsli hemma. Man tar lite liksom nötter och glutenfri havregryn och frön och gryn typ. Och bara kramar ihop med lite olja, honung och vatten. Och kör i ugnen 200 grader tills det liksom torkat.
Lyxigt.
Mycket gott.
Ja, det är gott.
Ja, så det kan man ta med. Och då är det ju ofta väldigt goda frukter. Om man åker till lite varmare breddgrader.
Precis.
Så då kan man äta så här, typ någon yoghurt med frukt och müsli. Eller bara yoghurt och frukt. Så det brukar vara mina standardfrukostar utomlands. Antingen typ yoghurt och frukt. Eller knäckebröd. Ja. Med någon cream cheese eller någonting. Eller typ ägg och bacon. Finns ju oftast och funkar.
Ägg har inget gluten i sig.
Nej, ägg har inget gluten i sig.
Det är ju bra.
Bra, då har vi fastlagt det också. Ja. Så de tre grejerna tycker jag är väldigt bra. Sen så tycker jag att man också ska tänka på att så här, om man är utomlands, att inte fastna i att så här, jag måste ha det jag brukar ha hemma. Liksom.
Nej.
Utan så här, nu är det frukost, då måste jag ha min macka. Utan liksom... Ibland är det bättre att tänka lite utför boxen. Just frukost kanske var ett dåligt exempel. Men så att man ska fika. Och så är man på något ställe som har massa kakor och grejer. Och man, det finns inget glutenfritt. Att då istället för att så här, jag måste hitta en glutenfri kaka eller det finns inget sånt. Att så här, men fan då kan man ta en glass och det funkar lika bra. alltså man behöver inte alltid ha prick samma. Ibland kanske man ska utgå från vad är det bästa jag kan få just nu i den här situationen som är glutenfritt. Istället
det kan
för
vara någonting, ja, det kan vara någonting spännande.
Verkligen.
Någonting som man lär sig tycka om. Alltså så här, det kan vara, om man åker utomlands kanske man är lite nyfiken på någonting.
Mm.
Och då kan det vara ett bra sätt att vara lite nyfiken på maten också. Ja, och just när det är saker som är glutenfria så är det ju bara att testa på.
Ja, så här, man behöver, även om det kanske finns glutenfri pasta på restaurang så kanske den inte är så god. Då kan man ta något annat. Man behöver inte prompt ha sin glutenfria pasta.
Nej. Det kan man äta hemma istället.
Men det var väl ett tips på saker man kan ta med. Just det, en till sak. Det är att en trend jag upptäckt är att om man vill ha glutenfritt så ska man ofta gå till lite så här trendiga eko-vegan bio-affärer och restauranger. För där är det mycket lättare att hitta glutenfria saker utomlands har jag upplevt. Typ, jag var och tågluffade med min kompis som är vegan och det... Tänker mig väldigt svårt. Tågluffa, glutenfritt och vegans. Det är ändå en utmaning.
Det känns svårt i Sverige redan liksom bara.
Ja, men det var faktiskt inte så svårt. För att alla restauranger som var veganska var också ofta glutenfria. Aha. För det är någon typ av trend, det har lite ihop, folk
ja,
vill
precis,
äta nyttigt. Liksom. Så det var verkligen inte så svårt. Och det fick mig också inse att så här, fan, går man till de här veganska, ekologiska affärerna eller restaurangerna så finns det ofta bra glutenutbud.
Det är jättebra att veta.
Ja, jag var också typ så här, i Grekland på någon så här turiststråkgata liksom, med bara solhattar och badmadrasser. Och såg någon så här, typ, alltså inte apotek, men typ hälsokost, apoteksaktigt. Ja. Sån. Och där hade de jättemycket glutenfritt bröd, liksom, mitt på den här turistiga gatan. Så att sådana lite mer hälsokostställen är väldigt bra.
Det är jättebra att hålla koll på faktiskt.
Ja. Ja.
Men då har vi gått igenom massvis med olika tips på hur man klarar både packning, resa, vistelsen på liksom själva platsen där man är och sådär.
Mm.
Men finns det någonting som ändå gör liksom dig så här helt, ska säga, förlamad eller som verkligen förhindrar och inskränker ditt resande? Min celiaki alltså.
Alltså, jag tycker generellt inte att det är så jobbigt att resa med celiaki, för att jag känner, det löser sig alltid. Liksom,
ja.
Men jag vill väldigt gärna till Japan, Tokyo, och jag är lite rädd för det på grund av min celiaki.
Okay.
För att det känns, alltså där känns språket så otroligt svårt. Där kan jag inte ens liksom försöka lista ut genom att läsa på någon förpackning. Alltså där är ju till och med tecknen annorlunda. Så det känns som att jag typ skulle behöva någon typ av japansk tolk. För att jag kan inte heller känna igen produkterna. För jag menar, alltså så här, det är så annorlunda mat och jag har ingen aning om vad det innehåller och det går inte att läsa. Så
det är lite,
det har jag faktiskt dragit mig för på riktigt.
Jaha, okay.
Men om det är någon lyssnare som typ har varit i Japan eller har någon erfarenhet av det, så skriv till oss. Skriv till mig på smilla.glutfrittliv eller skriv till glutenpodden på Instagram och berätta. För jag vill verkligen dit, men jag är lite rädd för det.
Nu har inte jag i huvudet exakt vilka översättningskort vi har i förbundet, men jag tror i alla fall att vi har japanska. Men det finns ju andra, så här, arabiska tecken kan också vara svåra.
Mm.
Och det finns ju massvis med olika språk som har andra tecken än de latinska.
Ja.
Så att det är ju inte alltid superlätt att förstå.
Nej.
Och det kan ju vara liksom olika maträtter eller liksom, det finns olika fikakulturer. Sverige står ju ut i vår sorts fikakultur.
Mm.
Och sen finns det andra i liksom andra länder. Så att det blir nog alltid lite småklurigt att försöka liksom förstå allting.
Mm, sant.
Jag tror att min tro är ändå att det kan lösa sig ändå.
Ja, det gör det. Alltså, när jag ibland har varit orolig för att åka till ett ställe där det har känts svårt, så har det aldrig löst. Alltså, det är aldrig så att man kommer och så här aldrig kan äta någonting.
Nej.
Något hittar man ju alltid.
Ja.
Alltså, i värsta fall blir det lite äcklig mat eller att det är lite svårare, men det löser sig alltid.
Och någon kan ju engelska.
Ja. Och man kan, de här översättningskorten finns här, man kan ta sig fram. Men du, vi måste börja avrunda snart.
Ja.
Jag tänker, vi har ju vår programpunkt Glutenmyten kvar.
Glutenmyten.
Glutenmyten. Och vi har ju pratat lite statistik i det här avsnittet om var celiaki-koncentrationen är som störst och så.
Mm.
Jag har hört att det finns en könsfördelning med celiaki. Är det sant att kvinnor har celiaki i större utsträckning än män?
Svaret blir lite svävande, får man säga. Mm. Men som jag har förstått det, och då är jag som sagt, jag är inte forskare själv, och jag har heller inte läst alla forskningsartiklar som finns. Men det jag har förstått av forskare, det är att det är fler kvinnor som har diagnos än det är män som har diagnosen celiaki.
Mm-hmm. Alltså betydligt fler.
Jag tror att det skiljer sig lite grann åt bland länder, men det kan ändå vara någonstans att det kan vara, kanske inte dubbelt så mycket, men ändå liksom markant mer, fler kvinnor. Men sen kan det också vara så här att det finns olika anledningar till varför de som har diagnos har diagnos.
Mm.
Och då finns det en faktor då som är så här könsspecifik, att fler kvinnor än män söker sig till vården när de är sjuka.
Ja, det där är så intressant.
Ja.
Det är klart att det då kan ha inverkan på hur många som har diagnosen.
Ja, för att, liksom, om du har celiaki och inte går till doktorn, då får du aldrig veta det.
Nej,
för du kan ju inte själv, du kommer inte själv att kunna stoppa ner liksom göra en biopsi i din tunntarm.
Nej.
Jag hoppas i alla fall att väldigt få försöker sig på. Jag avråder starkt från att försöka sig på det hemma.
Ja, rimligt. Gå till doktorn istället.
Gå till doktorn, jag tycker de gör det bättre, hoppas jag.
Och då är det alltså fler kvinnor som går till doktorn och då kanske de också får diagnosen i större utsträckning.
Precis, så skulle det kunna vara.
Ja.
Men det skulle också kunna vara så att det är många fler kvinnor som får sjukdomen. Så att eftersom det då är majoriteten av de som har celiaki har ju inte fått diagnos.
Nej.
Men det kan ju vara så att det är flest kvinnor.
Mm.
Men det vet man ju inte säkert eftersom man inte vet vilka som har celiaki ännu.
Jag förstår. Så att, på pappret så ja, fler kvinnor har celiaki än män.
Så här,
men orsaken är lite oklar helt enkelt.
Ja, det skulle kunna vara så att det är fler kvinnor, men det skulle också kunna vara så att andra faktorer spelar in.
Mm.
Och som gör att, då att, det, att så här, de som har diagnos, den fördelningen ser ut som ni gör mellan könen.
Spännande!
Ja, det är väldigt spännande.
Verkligen. Men vi måste ju avsluta det här avsnittet.
Ja.
Och vi ska ju faktiskt gå på lite sommarlov.
Precis.
Ja, men vi kommer ju tillbaka efter sommaren.
Det gör vi.
Och då tycker vi att man ska trycka på den här lilla prenumerera-knappen. För att har inte än spikat exakt vilken dag vi kommer tillbaka.
Nej.
Kommer tillbaka, det gör vi. Men om man prenumererar på oss så får man ju en liten notifikation när nästa avsnitt har kommit upp.
Precis.
Och då kommer ni få det direkt och så kan ni lyssna på nästa avsnitt. Men om ni har ytterligare frågor till oss eller vill komma i kontakt med oss så kan man ju antingen skriva till mig på smilla.glutenfrittliv på Instagram.
Mm.
Man kan också skriva till @glutenpodden_ på Instagram. Ja. Man kan skicka ett mejl till vår mejl.
glutenpodden@celiaki.se.
Och man kan ju också skicka till förbundet.
Ja, då är det info@celiaki.se.
Nu har ni jättemånga olika som ni kan skicka till och höra av er. Så har ni några frågor, eller framförallt har ni några Japan-tips så skicka det till mig. Och sen så hörs vi nästa podd helt enkelt.
Ja, så kan jag bara lägga till att jag vet om att i semestertider så är det många som gillar då just översättningskorten när man åker utomlands. Det är fler som gör det på sommaren. Och då är det väldigt bra att vara med i Svenska Celiaki-förbundet. Så jag kan tipsa om att bli medlemmar, få tillgång till våra översättningskort.
Bra. Bra
och
tips.
Allt annat vi gör.
Ja, bli medlemmar, mejla oss, lyssna på alla avsnitt.
Ja.
Vi ses efter sommaren. Ha det jättetrevligt.
Hej då allihopa.
Hej då, ses sen.
Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.